Vem var Sveriges första muslim? Vad är sufism? Och hur kom det sig att en svensk lärarinna började driva sufirörelsen i Sverige? Islam är idag Sveriges näst största religion. Men så har det inte alltid varit. Hur har egentligen bilden av islam förändrats i Sverige över tid? I dagens avsnitt träffar vi Simon Sorgenfrey, professor i religionsvetenskap på Södertörns högskola. I studion har vi mig, Nick Tegeland.
Och mig, Elsa Kovacs. Och det här är Södertörns forskarpodd.
Välkommen till Södertörns forskarpodd, Simon Sorgenfri.
Tack så jättemycket.
Du är professor i religionsvetenskap och föreståndare för Institutet för forskning om mångreligiositet och sekularitet.
Det stämmer.
Och du forskar framförallt om islam och sufism, men du har också skrivit om konst och poesi. Mm. Bland dina senaste publikationer så finns boken Näktergalen från 2023 som handlar om den svenska poeten Erik Johan Stagnelius. Men ditt främsta forskningsområde är ju islam. Så att innan vi går närmare in på forskningen i sig så vill jag gärna veta hur det kommer sig att det var just islam som blev ditt forskningsområde.
Ja, men det har med intresset för poesi att göra. Jag läste mycket poesi redan i gymnasieåldern och sen studerade jag litteraturvetenskap och var intresserad av sådär modernistisk, europeisk, modernistisk lyrik. Och många av de stora europeiska modernisterna på tidigt 1900-tal var ju inspirerade av asiatisk lyrik. Så då läste jag en kurs på Stockholms universitet om medeltida asiatisk lyrik. Jag var enda studenten på den kursen. Och då kom jag i kontakt med persisk sufi-lyrik från 1200-talet som jag blev väldigt inspirerad av. Och då började jag plugga religionshistoria och persiska för att förstå den där poesin bättre. Och det ledde mig in i islamstudierna. Så att jag kom in i islamforskningen via lyriken, vilket jag tror är ganska ovanligt. Man brukar ofta ha ett annat, mer samtida eller historiskt intresse för just teologin och sådär.
Som jag förstår det så är sufismen en mer liksom mystisk gren av islam. Skulle du vilja beskriva lite vad det innebär?
Ja, man kallar det ofta för islams mystik. Jag är inte helt bekväm. Mystik, det här alltså sökandet efter en sorts personlig gudserfarenhet eller till och med kanske upplevelser eller det egna jagets försvinnande i Gud, har varit en viktig del av sufismen. Och i den här poesin jag är intresserad mig av kan man väl säga att det ofta är det framträdande då. Ändra då beskrivningar, försök att beskriva det här som egentligen inte går att beskriva då, det bortom sinnliga. Eller en sorts filosofiska texter om hur man kan nå de här tillstånden. Så det är väl det som har varit utmärkande för det mystika uttrycket utav sufism. Och som jag en gång blev intresserad av.
Ja, för du har väl skrivit en bok om sufism i Sverige där du har kartlagt liksom de sufistiska strömningarna i Sverige som inte riktigt har gjorts tidigare.
Ja, precis. Det var en sorts översiktsrapport jag gjorde för en statlig myndighet. Det är intressant. Statliga myndigheter som är intresserade av mystika grupperingar i Sverige. Det var roligt att få jobba med det.
Det kom ju sig under första halvan av 1900-talet eller där under förra sekelskiftet att det blev en svensk lärarinna som blev ledaren för den svenska sufirörelsen här i Sverige. Hur kommer det sig?
Ja, det var kul att ni frågade om det. Ni har läst på. Jo, det där är ju intressant. Det här var ju en period, alltså sekelskiftet 1800-1900 där, så var det ju många som intresserade sig för den här sortens andlighet och mystika strömningar från Asien inte minst. Det fanns ju en stor ny religiös rörelse som heter Teosofiska samfundet som grundades 1875 och fick stor spridning i Europa och USA. Och det här ökade ytterligare intresset för vad man upplevde då som Orientens andlighet och mystik. Och den här lärarinnan från Norrköping, Elsa Haglund, hon hade sådana intressen. Hon hade också tuberkulos och när hon var mycket, hon fick den här diagnosen när hon var precis nyexaminerad och hamnade på olika sanatorier. Och när hon låg där och trodde hon skulle dö, jag har hittat hennes dagböcker och sådär, då skriver hon att hon vill lära sig vad det innebär att leva innan hon ska dö. Och så kommer hon i kontakt med de här sufiska lärarna. Och sen så blir hon ledare för en svensk sufi-rörelse från 1924 ända till hon till slut dör just i tuberkulos på 1940-talet. Och hon är otroligt intressant. Det där är ett av mina favoritprojekt att jobba med. Jag har samlat material om henne i 15 år nu och hittat små bitar här och där i olika delar av världen. Hon var en otroligt fascinerande person i svensk historia som bara ni två och jag känner till nästan.
Vad tror du, varför tror du att hon blev så influerad av just sufismen och Anayat Khan?
Ja, men den här Anayat Khan då som hon kom i kontakt med, han var en mycket karismatisk predikant. Och det var väl också ett budskap i den sufism han predikade som var, det var väldigt universellt. Det syftade till att se skönheten i världen och liksom en stark betoning av kärlek och omtanke. Och det här var ju i en period när Europa och världen precis hade gått ur första världskriget. Det var en otroligt mörk period då man hade upplevt det här hemska, hemska kriget. Och hon själv hade den här dödliga sjukdomen. Och då fanns det något i det här budskapet som gav henne tröst och mening med livet. Men också en sorts vision av att man kunde ha ett bättre samhälle än det som hade lett fram till första världskriget. Och sen dog hon under andra världskriget. Så det blev inte riktigt som hon hade tänkt sig på det sättet.
För Anayat Khan. Han var ju den som lite grann tog sufismen till Sverige från första början. Och i svensk media beskrevs ju han som vis och överlägsen, att han hade sina djupa drömmande ögon och överlägsna värdighet som representerade Österlandets stilla, kompletativa ro. Hur har den här bilden av Orienten ändrats genom åren och hur pratar man om islam idag?
Ja, det har ju förändrats väldigt mycket. Det där var typiskt för den här tiden att se liksom de orientaliska viser. Det skrivs ju också i någon av de där artiklarna lite ironiskt eller cyniskt då, att nu kommer det ytterligare en sån här guru från Indien till Sverige och ska predika. Liksom. Det fanns en hel marknad för den här sortens visa män ifrån Indien och sådär som reste runt i Europa. Man gjorde ingen större skillnad heller på om de var muslimer eller hinduer eller kristna, utan de var liksom representanter för den här andliga orienten. Och det levde kvar ganska länge. Men vi kan ju se att i modern tid och framförallt faktiskt då sedan 1990-talet och framåt så har islam mer och mer kommit att förknippas med våld och terrorism och förtryck och sådana frågor. Då. Så att den här andliga dimensionen av islam, den ser vi väldigt lite av i media nu för tiden. Men den finns kvar naturligtvis.
Ja, för att om vi fokuserar på ett av dina senare arbeten som är den här boken från 2022 som heter De kommer att vara annorlunda svenskar, berättelsen om Sveriges första muslimer. Det handlar ju mer om islam ur ett svenskt perspektiv. Och där får man följa flera olika familjer som under början av 1900-talet kommer till Sverige som de första muslimerna som blir svenska medborgare. Och det är ju, alltså förutom att det är en väldigt fördjupad och liksom målande beskrivning av de här olika personerna som det handlar om, så är det också en skildring av hur Sverige har förändrats under 1900-talet. Alltså det är ett historiskt tillskott till svensk historia kan man säga. Kan du inte berätta lite mer om boken som du har skrivit?
Jo, nej men det var roligt. Jag tyckte du beskrev den väldigt bra, så jag behöver nästan inte säga något. Men, nej men ambitionen var precis som du sa nu, att dels då skildra de första svenska muslimerna. Jag följer framförallt då fyra familjer men även de som finns runt omkring dem. Och med svenska muslimer, då menar jag då de första muslimerna som kommer till Sverige och blir svenska medborgare utan att behöva konvertera till kristendomen. Det har ju funnits muslimer i Sverige tidigare, men då har vi inte haft religionsfrihet, så de har varit tvungna att låta döpa sig då i svenska kyrkan. Men samtidigt så vill jag att den här boken ska vara en berättelse om Sverige. Och ungefär 100 år av Sveriges historia, där vi börjar den utvecklingen som leder fram till att vi idag då ses både som Europas minst religiösa och mest mångreligiösa land på samma gång då. Så de politiska beslut och förändringar under 1900-talet som leder till att vi går från att vara ett mycket homogent land, både etniskt och religiöst, till att bli ett väldigt pluralistiskt land som vi är idag. Så det, ambitionen är att liksom berätta båda de här berättelserna om de här familjerna, men också om landet.
Hur kom du på idén att skriva den här boken?
Ja, men det finns lite grann skrivet om några av de här personerna sedan tidigare, men det har aldrig riktigt gjort något större forskningsprojekt om det. Och sen fick jag ett uppdrag av samma statliga myndighet som ville att jag skulle skriva om sufism i Sverige, att göra en sorts översiktsverk om islam i Sverige. Och då kom jag i kontakt med det här materialet som ligger till grund för den här boken och förstod att det fanns mycket mer material än vad någon forskare tidigare hade tittat på. Och jag kom också i kontakt med barn och barnbarn till de här första muslimerna och kunde intervjua dem och hitta material hemma hos dem. Och då kan jag inte liksom sluta när jag väl har fått upp ett sånt spår. Liksom. Så att då började jag samla det där materialet och skriva på det samtidigt. Och till slut så fick jag syn på den här större berättelsen. Att det inte bara handlade om de här individerna, utan att genom dem så kunde man också säga någonting relevant om det här landet och hur det har blivit som det har blivit.
Mm. Hur tror du att man upplevde det att behöva gömma sin tro som muslim i Sverige?
Innan de här, menar du?
Ja.
Ja, vi vet ju väldigt lite. Det finns ju några ganska kända personer då, som kända i den bemärkelsen att de syns i arkiven och sådär, som kom till Sverige som muslimer. En av de mest uppmärksammade är ju en osmansk kamelskötare som togs till fånga av en svensk adelsman som heter Nils Bjelke på 1600-talet. Togs hit till Sverige med två dromedarer och gavs i gåva till svenske kungen. Och sen döpte man honom då i kyrkan till Nils efter hans liksom ägare helt enkelt. Och honom har jag letat material kring då. Tyvärr så brann det mesta av arkivmaterialet när slottet Tre Kronor brann ner. Så vi vet väldigt, väldigt lite om hur han upplevde den här situationen. Man kan ju tänka sig att det var fruktansvärt naturligtvis att bli tillfångatagen och såld och bortgiven till kungen och döpt. Men sen finns det också några uiguriska kvinnor som jag har hittat i arkiven som kommer på 1700-talet. De är också slavar men friges när de kommer till Sverige, men måste ändå döpa sig då. Och åtminstone en av dem gifte sig sen och fick barn och barnbarn, och den här familjen finns kvar i Stockholm. Och där har jag ibland tänkt att man kanske skulle kunna hitta något mer material. Men vi vet väldigt lite om de här människorna och hur de tyckte och tänkte naturligtvis.
Är det generellt ganska fattigt med den här liksom delen av svensk historia, alltså islams historia i Sverige?
Ja, men det har inte gjort så mycket där, nej. Och det var ju roligt också med att skriva den här boken. Det var, brukar jag ibland säga då, det var som att gå in i ett, liksom, i ett lager, ett mörkt nedsläckt lager med en ficklampa och inte veta vad som finns där inne, och så gå och lysa liksom. Så var det med den här boken. Jag visste inte vad jag skulle hitta under tiden jag letade, i och med att ingen riktigt har skrivit den här berättelsen förut. Så det var otroligt roligt att vara liksom först på ett material. Det är ju inte så ofta man har den chansen. Så att det har inte skrivit så mycket. Det behövs skriva mer än det jag har gjort här då. Och även om den mer närliggande historien också.
Fanns det någonting kring muslimernas historia i Sverige som verkligen gjorde dig överraskad?
En av de sakerna som överraskade mig allra mest när jag jobbade med det här materialet var att jag stötte på så få fall av diskriminering och rasism gentemot de här muslimerna.
Spännande, för man brukar ju tänka att det är liksom tvärtom, att det var värre förr.
Verkligen.
Och att det har blivit bättre.
Nej, det var, jag hittade nästan tvärtom då, hittade jag mycket så här myndighetsmaterial som visar att de har behandlats mycket korrekt och sakligt och till och med kanske generöst. Medan andra grupper i Sverige vid samma tid kunde råka väldigt illa ut. Framförallt då judar, katoliker och romer som vi säger idag då. Som var en vidare grupp på den tiden, man kallade dem tattare, som kunde vara väldigt många olika sorters grupper som man upplevde som socialt avvikande. Så det finns också, jag har också intervjuat några av dem som är de första som var barn och växte upp som muslimer i Sverige då. Den äldsta är född på tidigt 30-tal. Och han berättade, och hans föräldrar då kom från Turkiet till Sverige. Och han berättade att föräldrarna var rädda när han växte upp att misstas för att vara judar. För då kunde de råka illa ut. Men om de identifierades som turkar eller muslimer så var det inga större problem. Och jag hade nog trott att jag skulle hitta fler. Jag har hittat några exempel, men jag har hittat väldigt få exempel på att de behandlas illa på grund av att de är muslimer.
Tror du att det här kan bero på den här lite upphöjda synen man hade på Orienten?
Ja, det är en anledning tror jag. De kunde till och med använda sig av den här vurmen för Orienten. Föräldrarna till han som jag berättade om där, som hade en matthandel på Birjalsgatan, de gjorde så här utställningar med liksom flygande mattor och feser och kameler och sådär, anspelade på den här sortens vurm för Orienten. Så det spelade nog absolut roll. Man var ännu inte liksom rädd för islam på samma sätt som man har blivit senare. Sen tror jag att det var så få muslimer. Det handlade ju om liksom 1930 var det eventuellt bara 2 muslimer som bodde i Sverige. Och sen då när den här boken slutar på 70-talet så är det fortfarande bara 10 000 ungefär i hela landet. Så att de syntes inte, vilket gjorde att man inte heller, när man inte uppmärksammade dem så retade man sig inte riktigt på dem heller. Den här utvecklingen vi har haft sen med militanta islamistiska rörelser och så, den kommer senare då. Så att islam diskuterades inte på samma sätt i medier och så. Och sen hade vi andra grupper att rikta. Det tycks då som alla samhällen måste ha sin syndabock. Liksom. Det är alltid någon grupp man tycker illa om. Och det fanns andra grupper att rikta den där negativa energin mot då än muslimer.
Ja, för att nu idag så ser det ju lite annorlunda ut i Sverige och världen generellt, men framförallt i Sverige. Och du håller ju på just nu att forska på islam och den svenska modellen.
Mm.
Där du bland annat kikar på hur samtida Sverige bidragit till att skapa en sorts politisk islam. Vill du berätta lite om din pågående forskning?
Ja, men det är ett projekt jag har med en statsvetare här på Södertörn som heter Karin Borevi. Och där vi tittar på relationen mellan den svenska staten och muslimska organisationer. Och att vi kallar det den svenska modellen då, det är att på ett ganska unikt sätt om man jämför med resten av Europa så har svenska staten uppmuntrat minoritetssamfund från alla religioner att organisera sig på ett visst sätt och därigenom kunna få stöd utav staten för sin verksamhet. Och vad gäller muslimer så har de fått stöd då ända sedan 1976 och framåt i olika sådana här riksorganisationer. Så vi tittar helt enkelt på hur den relationen har sett ut. Och där kan man se, en sak vi kan se är att på grund av att Sverige var före andra europeiska länder med den här liksom upparbetade relationen mellan myndigheter och den muslimska minoriteten, så har man kunnat använda den relationen på ett positivt sätt i samband med kriser som Mohammed-karikatyrerna och terrordåden 2001 och de här som har skett i Sverige också där då. Så man har haft en nytta av den här relationen på olika sätt för att lugna ner stämningarna, även i samband med koranbränningarna som var bara här om året då. Men vi kan också se att den här relationen har blivit mer ansträngd på senare år, kopplat både till globala händelser men också till politisk förändring i Sverige, där många av de muslimska samfunden upplever att den svenska politiken, och inte minst efter Tidöavtalet då, ger uttryck för en islamfientlig eller islamofobisk eller islamkritisk politik då, som skadar den här relationen.
Hur skulle du sammanfatta hur islams roll i Sverige ser ut idag?
Ja, men en av de viktigaste sakerna att tänka på, tror jag, det är att islam är någonting mycket, mycket heterogent eller mångskiftande eller uppsplittrat. Det finns en tendens att prata om islam och muslimer som någonting enhetligt. Vad säger islam om det ena eller det andra och sådär? Hur ställer sig muslimer till den eller den frågan? Och det tycker jag är bland de viktigaste sakerna, att försöka krossa den bilden, för den stämmer inte då. Utan idag, jag nämnde förut att det fanns kanske bara 2 muslimer i Sverige år 1930. Nu 100 år senare pratar man om över 1 miljon svenskar med muslimsk familjebakgrund eller kulturbakgrund. Och om vi tittar på dem, det är svårt att säga att det är en grupp, men om vi säger att det skulle vara en grupp, så har de så otroligt olika inställningar både till sin religion och till sin relation till det här landet och hur man upplever sig som svensk eller inte, som muslim eller inte, och vilken betydelse man vill tillmäta religionen i samhället eller i sitt privatliv och sådär. Så att en av de viktigaste sakerna att tänka kring, det är just det här att islam och muslimer är inte någonting enhetligt, utan så som det har utvecklats i Sverige så har islam, som Sveriges nu näst största religion, tagit sig en enorm mängd olika uttryck i det här landet.
Ja, för att vi har ju gått lite grann ifrån att prata om islam till att prata om islamism i den offentliga debatten. Hur skulle du säga att den övergången har skiftat och vad den beror på?
Ja, men den beror naturligtvis på framväxten utav framförallt militanta islamistiska rörelser och den betydelse de har fått globalt sen inte minst då 9/11, och kanske redan då ifrån revolutionen i Iran 79 och Ayatollah Khomeinis fatwa mot författaren Salman Rushdie 89, som gjorde ett starkt avtryck då, och det skapade en sorts medvetenhet men också en rädsla för islamism som ett potentiellt hot mot europeiska värderingar, som man uppfattade dem. Och det här har mer och mer kommit att dominera talet om islam och muslimer. Och på sätt och vis är väl det där bra då, att man gör skillnad på islam och islamism, alltså på islam i alla de uttryck det kan ta sig för muslimer runt om i världen, och en politiskt orienterad islamism då, ännu mer kanske då våldsbejakande islamism, som är det som är det stora problemet i de här sammanhangen. Samtidigt så kan man väl se att det finns i vissa läger då en vilja att göra politiska poänger av att sudda ut de här gränserna lite grann, och att också använda islam och islamism lite överlappande på ett sätt som misstänkliggör muslimer generellt, men också skapar en känsla hos muslimer av att inte vara välkomna eller misstänkliggjorda, som leder till en polarisering som vi kan se i samhället. Och det är ju en utmaning för samhället om vi har grupper som inte känner sig delaktiga eller att de får vara delaktiga i samhället.
Precis, för vad händer när man sätter ett lika med tecken mellan islam och islamism?
Ja, men vad som kan hända är ju att man misstänkliggör just alla som på något sätt ser sig som muslimer. Och kanske också att det här begreppet islamism, som har talats om just som politisk islam, muslimer som organiserar sig politiskt för att på ett eller annat sätt låta islam ta större plats i den politiska utvecklingen i ett land. till att man i vissa läger idag använder islamism om alla muslimer som på ett eller annat sätt är engagerade i samhället eller i sitt lokalsamhälle. Jag kan se ibland att det räcker med att muslimer engagerar sig i läxhjälp till exempel i ett område, så ser man det här som ett uttryck för islamism och man försöker locka in barnen i islamism och sådär. Och det här är ju naturligtvis problematiskt, att det bidrar till att misstänkliggöra allt engagemang som muslimer har i samhället. Och det är ju en demokratifråga då, om man försöker utestänga vissa individer ifrån samhällsengagemang genom sådana här retoriska grepp då, som man kan se från vissa krafter i samhället.
Hur uttrycker sig sufism inom islam idag?
Ja, men det är fortfarande en av de absolut största rörelserna inom islam, som engagerar kanske till och med en majoritet av världens muslimer på olika sätt. Det är också väldigt många muslimer i Sverige som är engagerade inom sufism. Men på grund av konflikter mellan sådana här militanta islamistiska rörelser och sufirörelser, så håller de ofta en låg profil. Det kunde man se inte minst då när Islamiska staten var som mest på framväxt, att sufimuslimer i Sverige var oroliga för att drabbas av sådana här militanta islamister. Och därför har man mer och mer hållit en låg profil. Men de finns kvar runt omkring i landet, men inte så synliga. Och intresset från media är heller inte lika stort som det har varit, vilket väl också bidrar till att de inte är så synliga.
Spännande.
Jättespännande. Vi får tacka så mycket.
Ja, tack själva.
För att du var här. Ja, tack Simon Sagenfrey.
Tack
Sagenfrey.
Så mycket, tack. Kul att vara med. Tack.
Ni har lyssnat på Södertörns forskarpodd. I studion hade vi Simon Sorgenfrey, Nicky Tegeland och mig Elsa Kovacs. Tekniker var Erik Gudmundsson och redigering gjordes av Nicky Tegeland.